När jag sen blev utsedd till en av de tre främsta finansanalytikerna i Amerika av den ansedda finanstidningen Institutional Investor så hör flera av de stora läkemedelsföretagen av sig med fina jobberbjudanden, men blev sen otroligt sårad när chefredaktören sa att jo, jag skulle hamna på omslaget av tidningen om jag gick med på att bli fotograferad i bikini.
Det här är Sommar i P1 med Barbro Enbom. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Jag är sent ute, har kört från Bromma till Sveavägen 65 i Stockholm, men jag ser ingen parkering, så jag får ställa min lilla ljusblå Fiat nedanför trapporna och springer upp mot Handelshögskolans ingång. Det är 60-tal. Opfashion gäller, det vill säga svart och vitt från topp till tå, från kepsen på huvudet till de högklackade stövletterna. Till och med naglarna är svarta med vita stjärnor. Uppe vid den pampiga porten står en ung man iförd för tiden passande uniform för en blivande ekonom, det vill säga kostym med väst och slips. Han tittar på mig uppifrån och ner och säger: "Hörru lilla gumman, sekreterarkurserna är på kvällarna." Ett år senare är jag lärare på den skolan. Hej, jag heter Barbro Enbom och bor i New York sedan många år, där jag varit något av en pionjär som första kvinna både i storföretag och Wall Street. Det är jag som är er sommarpratare idag. Welcome to my world. Nu kör vi. Stackars mamma. Morgon, middag, kväll fick hon lyssna på den där sången. Astrid Grönstedt, tidig karriärkvinna med 5 barn. Hon älskade musik och teater. Och när så småningom sjukdom tvingade henne till förtidspensionering så satte hon sig ner och skrev en doktorsavhandling på ryska ikoner. Vår bräckliga lilla mamma som var ett riktigt lejon. Man ger aldrig upp. Man kör så länge det går. Det var väl läxan som jag och mina systrar framförallt lärde oss av henne. Jag var 10 år och kär i Elvis. Hade Elvis-altare, 100-tals foton och autografer i mitt lilla rum bakom köket. Varje lördag så var vi några små tjejer som träffades och grät. Ja, så var det. Älskade man Elvis, då grät man. Kanske detta la grunden till min missuppfattning att being in love equals being in pain, vilket haft konsekvenser. Jag ville bli veterinär. Då hade mitt liv blivit lite annorlunda. Kanske också poet, skrev massor av tragiska dikter. Även rock'n'roll-stjärna lockade i mina drömmar. Men jag kommer in på fina Handelshögskolan i Stockholm. Men min pappa är inte helt nöjd. För det som räknas är jurist, läkare eller arbeta för staten. Business är inte riktigt fint. Men för mig så blir Handels min coming out stage. Att vara duktig på dagarna och festa på kvällarna, det är min melodi. Jag får underbara vänner som visar sig vara livet ut och stortrivs både med den akademiska omgivningen och det intensiva studentlivet. Vi är 10% tjejer på Handelshögskolan när jag går där. Och det är helt klart att det är mot de duktiga killarna som man tävlar på alla sätt. Janne Karlsson, senare satschef, är klubbmästare på skolan och jag blev väldigt involverad i kåren. Vi ordnar beachparty i rotundan mitt i vintern och tar dit massor av sand och vi alla klädda i passande beachkläder. Ni ska förstå att detta är ju långt före mobiltelefoner och sociala medier och det är full fart på den här festen. Men någon har smugglat med en kamera och vi och fasa, foton kommer i tidningen C. Framsidan pryds av en vacker blondin i schweizerostbaddräkt. Och man ser också en rödhårig tjej i svart fisknät som tycks hänga runt halsen på en ung man. Det står i artikeln att det är hon som har ordnat festen och har nyckel till självaste rektors kontor. Skandal. Jag väntar nu på att bli inkallad till rektor. Kanske blir religerad. Men medan jag väntar sätts det upp en lista med resultat från juridiktentan som just ägt rum. Och inte bara står jag högst upp på den, men det visar sig vara bästa resultat på 39 år. Så när jag får gå in till rektor Gunnar Arpi blir jag gratulerad istället och får börja som lärare hos juridikprofessorn Knut Rode. Saved by the bell, so to speak. Känns som att så har det varit många gånger i mitt liv. Ett av de band som spelade ofta på skolan när jag ordnade fest var Sven Ingvars. Kanske inte precis rock'n'roll, men oj, såna musiker. Och Sven-Erik Magnusson, sån charmerande kille och genuin musiktalang. Många år senare så tar jag över dem att spela på Handelskammarens galamiddag i New York och det blir stor succé. Sven-Erik gick bort alldeles för tidigt, men vi har i alla fall kvar hans vackra sångröst.
Så många mil, så många år, från första steg till gamla spår, men varje kväll i spotlighten känns allting nytt igen. Så många mil, så många år, och se här står jag, där jag står, en leende och tårögna här bakom min gitarr.
Jag har nu påbörjat mina doktorandstudier vid Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan. Undervisar i juridik, föder upp hundar hemma i Bromma och har startat ett företag med några handelskompisar som ordnar styrelsemiddagar för företag. Columbus AB, kanske Sveriges första festfixarföretag. Det visar sig i sig mycket givande. Vi tjänar pengar på något som vi är väldigt bra att göra. Samtidigt så får vi strålande kontakter med framgångsrika affärsmän i Sverige. Helt enkelt ett bra knep för unga studenter. Detta att undervisa på Handelshögskolan i juridik, där förstås min klass bestod mestadels av äldre killar, var något av en utmaning för att använda populärt svenskt ord jag hör. Det var där jag la mig till med glasögon, fast med fönsterglas då, för att inge lite mer respekt. Håret var uppsvept i en elegant faradiba-svinrygg. Ni som inte kommer ihåg vad det var, hon var gift med Shah av Iran. Och jag hade faktiskt tillfälle att få träffa henne för inte länge sedan i New York. Och gick fram och tackade henne så mycket för inspirationen. För det mesta gick det här att undervisa väldigt bra. Kurserna var överfulla, men... Jag kommer ihåg en inledande höstlektion när jag stod där framme vid katedern och stängde dörren. Just innan jag skulle sätta igång lektionen så reser sig en något äldre kvinnlig elev högst upp i salen och klapprar ner för trapporna och smäller igen dörren. Då gällde det att säga något roligt. Vid den här tiden så blir jag också uttagen till final när Sveriges turistråd ska kröna årets Mälardrottning, som det hette. Hon ska representera Stockholm i viktiga officiella sammanhang i minst ett år. Det är många språkbegåvade och ambitiösa unga tjejer som söker detta. Det är mycket publicitet och ståhej runt om det hela. Jag blir inte Mälardrottning, jag blir så kallad runner-up. För man tror inte att jag kommer stanna kvar i Sverige så länge till. Och kanske visste de något. För mig hägra fortfarande att få träffa Elvis Presley. Och drömmen om Amerika har förstås bara stärkts att jag studerat ekonomi. Så nu tar jag 3 månader tjänstledigt från Handelshögskolan för att förverkliga den stora drömmen. Jag är redo. Men när jag söker visum så springer jag på oväntat motstånd från en kvinnlig tjänsteman på amerikanska ambassaden här i Stockholm. Hon tar en blick på mig och annonserar: den flickan ska inte få något visum till Amerika. Hon kommer aldrig tillbaka. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Det var kärlek från första ögonblicket. När taxin kör in på Manhattan ser jag en tjej i nattlinnen som går ner för Park Avenue mitt i trafiken. Men hon ser glad ut. Jag tänker, det här blir kul. Jag åker direkt till restaurangen Maxwell Plum som jag hört är inneställe. Ställer min resväska innanför dörren och kliver på. Jag är 23 år och skyskraporna är aldrig så höga som första gången du kommer till New York. Jag hade ju inte tänkt att stanna i New York längre än de 3 månaderna. Jag skulle tillbaka och fortsätta doktorandstudier på Handelshögskolan. Men genom kontakter så får jag ett fint jobberbjudande. Som produktchef på ett stort läkemedelsföretag. Med det blir jag en av de första kvinnliga executives i den industrin i Amerika. Men jag visste ju inte alls vad jag skulle förvänta mig. Det visade sig att det gjorde man inte heller på företaget där jag startade. När jag kom in första morgonen på damtoaletten, jo, det fanns i alla fall en sån. Där står en av sekreterarna och gråter. Hon har fått mig som chef. Drömmen för många av dem var ju att gifta sig med mannen som de jobbade för. Sen till lunch så tar min nya chef mig på porrklubb på 42 gatan. Han har sett filmen Nyfiken gul med Lena Nyman. Swedish Girl hade inte bra rykte i Amerika på 70-talet. Där sitter jag och håller på att dö inombords, stelt som en pinne. Men jag håller tyst om det här och jobbar på. Sanningen är att jag har ingen att berätta det för. Och jag skäms för det som har hänt. Men 2 år senare blir jag befordrad att chefa över den mannen. Läkemedelsföretaget som jag jobbar på, jag har stort intresse för Wall Street. Och det jag lärt mig som är viktigt för investerare gör att jag erbjuds ett jobb som finansanalytiker. Precis som i industrin är jag pionjär på Wall Street. Jag sticker ut bland alla män med mitt röda hår och mycket så med den svenska accenten. Jag är ambitiös och envis. Mycket envis. Som analytiker är det svårt att komma i kontakt med cheferna på banker och försäkringsbolag, för de är mycket skyddade av sina sekreterare. Nu visar sig att min svenska accent hjälper mig att komma förbi sekreterarna, för de blir ju osäkra. Vem är det som ringer här? Låter kanske mer som en dejt. Sen när jag blir framkopplad så är det många av de här toppbossarna som vill träffa mig, eftersom jag sitter på unik kunskap som före detta insider. Sen får jag mer information, kanske än andra analytiker, när jag går till de företag som jag täcker. Och man berättar gärna lite fler detaljer för en ung utländsk tjej. Den informationen kan jag sen paketera och presentera för klienter så de gör rätta investeringsbeslut. När jag sen blir utsedd till en av de tre främsta finansanalytikerna i Amerika av den ansedda finanstidningen Institutional Investor, så hör flera av de stora läkemedelsföretagen av sig med fina jobberbjudanden, och så småningom växlar jag spår tillbaka till industrin. Men jag var mycket stolt över att bli inkluderad i den här topptrion med två äldre etablerade manliga kollegor. Men blev sen otroligt sårad när chefredaktören sa att jag skulle hamna på omslaget av tidningen om jag gick med på att bli fotograferad i bikini. Men jag hörde ju hemma där i vilket fall, tyckte förstås jag. Jag förlät honom aldrig. Att sticka ut, alltså att vara annorlunda i business i Amerika, är inte nödvändigtvis en nackdel. Och i mitt fall har det trots allt varit en klar fördel och skyndat på min karriär. Kanske kan det vara så att vi är mer öppna i Amerika för mångfald i företagen, så länge som resultaten blir bra. Och förstås att man jobbar hårt. 40 timmars arbetsvecka går inte hem i New York. Work hard, play hard. I New York så är i vanliga fall kvällsfolket annat än dagfolket. Men jag tillhör båda. Duktig på dagen i dräkt och glasögon. Och min regel, absolut inget socialt med kollegor på företaget. Men på kvällen går jag på Le Club eller El Marocco och kanske vidare till det legendariska diskoteket Studio 54. Mr. Barry White, som alltid refererar till sig själv som We. För oss som gick på Studio 54 fanns väl ingen musik som så omedelbart förmedlade stämningen därifrån. Jag var stammis på Studio 54. Har därför inte mycket att berätta. Haha. En strategi för att ta sig in på klubbar kunde vara att låna en kompis silverfärgade Rolls Royce. Med chaufför i uniform och handskar. Jag och min vackra väninna, som gärna kallar sig von Anka och låtsades vara prinsessa, gled förbi kön i våra vita fotsida minkpälsar. Yes, det var showbusiness alltihopa. Men New York på 70- och 80-talet var på något sätt ändå oskyldigare. Det var före AIDS, före terrorism. Och säkerhetsoro. Men det är klart, nattlivet var lättare att ta sig fram om man var lite kaxig. Och på VIP-hyllan på 54 satt alla som gällde då. Rock'n'rollare, sportstjärnor, modeller, nyblivna affärsmiljonärer. Swedish Girl öppnade alla dörrar. Men bättre så på 54 än på Wall Street. Annars var min entré socialt i New York på den ansedda Club 21-restaurangen, som var legendarisk för alla viktiga gäster som kom dit från hela världen. Första gången jag skulle få gå dit hade jag klätt upp mig i italiensk svart byxdress. När jag kommer dit blir det lite kaos. Man får inte ha byxor på 21, tror det eller ej. Det är Tore Wretman, den svenska restaurangkungen, som skickat dit mig. Och ägarna vill förstås inte stöta sig med honom, så de överlägger hur de ska lösa det här. Och jag sitter i baren och dricker champagne. Sen blir det så att de hänger på mig min mycket enkla fårskinnspäls. Och så låter de två hovmästare eskortera mig in. En framför och en tätt bakom. Och jag sätts ner vid ett bord. Där sitter det två unga tjejer och stiliga smokingklädda kavaljerer. Det visar sig att flickorna heter Johnson i efternamn. De är döttrar till den då sittande presidenten Lyndon B. Johnson. Off to a good start, helt enkelt. När jag senare blir uppskriven i Wall Street Journal, då får jag ju lite högre status själv. Och jag som gillar att ordna fester, nu blir de mycket välbesökta. När konstnären Andy Warhol kraschar mina fester så är det seal of approval, alltså ett godkännande. Men det är på gott och ont, för hans entourage dricker upp all sprit och sen tar med sig de snyggaste tjejerna till Studio 54. Alla som var något hamnade i New York på 70-80-talet. Mixen av människor var helt fantastisk. De feministiska ikonerna Gloria Steinem och Betty Friedan var också hemma hos mig. Tillsammans är vi mycket engagerade i rätten till abort. Med tanke på vad som händer runt om detta i dagens Amerika känns det ju väldigt tragiskt att det vi kämpade för så framgångsrikt plötsligt tagit ett stort steg tillbaka. Men vi får stå upp igen. Sex, drugs and rock and roll takes a lot of time. Koppla det med 12 timmars arbetsdag och det är full fart. Ordet lagom har jag aldrig riktigt vetat vad det betyder. Det är inte för mig. Jag går hem sist från festen eller klubben. Ibland går jag direkt till kontoret. Jag inser också att killar inte nödvändigtvis gillar high IQ till frukost. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through. Många känner mig som kaxig och självsäker. Och det är väl bra. Men så har det ju inte alltid varit, tvärtom förstås. Att jag inte syntes eller hördes mycket som liten har jag tagit igen ordentligt. Men jag har även alla anledningar att tacka den skyddsängel jag hållit mycket upptagen. Jag var död. Men jag såg allt genom Barbara in the corner. Såg arga unga läkare som gjorde hjärtmassage. Tur att brösten inte är lika stora som tidigare, tänkte hon, Barbara in the corner. För då hade jag gjort ännu ondare. Men sen, helt underbart. Jag gled in i värme, ljus, kärlek. Bye bye. Så var det. Dö helt okej. Ingen rädsla. Ljus. Glädje. Men sen. Kräsligt att komma tillbaka in i kroppen. Oj, oj, oj. Smärta. Panik. Aj, aj. Tillbaka i och till livet. Klart det gör ont. Inte lätt. Men tack gode Gud att jag överlevde. Sa hon och tittade åt fel håll när bussen kom på Madison Avenue. Och med den gallhumorn som kan hjälpa att överbrygga livets svackor så går man ju vidare. Men i många år var jag längst ut på kanten. Tog risker där andra stoppade. Drevs längre. alltid utan tvekan. Men tack, kära skyddsängel, att jag nu får uppleva lyckan av mina små barnbarn. Inte sköt mina föräldrar i sank då vi så tidig ålder, och att jag fortfarande får finnas här. Jag är tacksam för nästan varje ny dag. Jag heter Barbro Enbom och är stolt och glad att vara er sommarvärd idag. Det är 80-tal i New York. Jag har axelvaddar och stor handväska. Jag har tagit en paus från storföretagen och Wall Street. Efter mycket homework lanserar vi Swedish Secret Skincare. Det bygger helt på svensk expertis. Det väcker stort intresse i Amerika. Vi blir till och med best newcomer i mass market, och nu är jag kosmetikadrottning. Den perfekta kvinnan ska jobba 12-14 timmar per dygn, ha håret under kontroll, makeup och naglar perfekta, göra workout, ha meningsfyllda hobbies, underbart familjeliv. Jag gör förstås allt detta, och när jag föder min son Marcus köper jag min egen PR. Det vill säga, istället för att följa min egen instinkt så följer jag råd från runt omkring mig och sitter på kontoret 3 dagar efter födseln med rinnande tårar och bröst. Marcus är det ju inte synd om, för han har Nanny och andra som sköter om honom. Jag är mest ledsen för min egen skull. Min sons ankomst är en total vändpunkt i mitt liv. Mening i tillvaron, helt enkelt. Hurra! Det blir dock han och jag. He and I against the world, som sången går. Han var ett riktigt kärleksbarn. Men den stora kärleken mellan mig och hans far nöttes ned av avstånd och skvallerskriverier. Så singel med barn blir min status i New York. Företaget blomstrade, och jag har privilegiet att kunna ha både barn och hund på det egna kontoret. En dröm för många av oss. Markservice är ju lättare att skaffa i New York. Ibland tror jag att föräldraledigheten kanske blivit lite väl lång i Sverige. Det kan väl finnas föräldrar som lämnar ett spännande jobb för att fokusera på blöjor och latte ett helt år. I New York skaffar vi oss en bra nanny istället. Haha. Det där blev ju lite spetsigt, men jag tror att man kan införa större flexibilitet vad gäller karriär och barn för kvinnor och förstås män här i Sverige. En tidig gråmulen morgon vid den här tiden är jag uppe tidigt på väg till Washington DC på en business trip. Jag sitter i första klass på planet. Jag befinner mig mitt i en förtvivlad skilsmässa, väldigt ledsen. Sitter och stirrar ut i rymden och spelar hög musik i mina hörlurar. Jag märker att mannen bredvid mig sitter och stirrar på mig och försöker påkalla min uppmärksamhet. Men jag är helt inne i min egen värld. Tycker väl att han ser okej ut, men tänker han är nog någon third-rate Italian filmproducer med den där mörka skäggstubben och sina brinnande svarta ögon. Så, forget it. När vi landar frågar han om han kan hjälpa mig ta ner mitt bagage från hyllan. Okej. Jag noterar att han har en vacker melodisk röst. Nu vandrar vi ut i terminalen och det börjar dyka upp människor som bockar och hälsar välkommen till Washington. Han frågar mig om han får köra mig till mitt hotell. Och okej. En stor limousin väntar på oss och jag hoppar in. Vi småpratar lite. Men så lutar han sig mot mig och säger med den där speciella rösten. Tell me, what were you listening to on that plane? You looked so sad. It must have been special. Jag svarar att det skulle han ändå inte riktigt förstå. Men han frågar igen. Så jag säger, it's a Swedish tenor by the name of Jussi Björling. Det är en svensk tenor som heter Jussi Björling. But I love him. Nu tittar jag närmare på den mörklockige mannen som på något sätt är bekant. Och för första gången så frågar jag, what's your name? Placido Domingo. Jag brukar lyssna på Jussi Björling när Elvis inte riktigt räcker till. Jussis otroliga röst har den där extra sårbarheten som går direkt in i hjärtat. Jussi Björling blev ju vald till århundradets främste tenor i Amerika för ett par år sedan. Det finns en aktiv Jussi Björling Society i Amerika där jag är stolt att vara med i styrelsen. För ett par år sedan var vi en delegation som for till Dalarna och besökte Stora Tuna som Jussi härstammar från. Där insåg jag att min mammas familj Grönstedt också kommer från. Ni kanske känner till Grönstedts konjak. Så där kunde man alltså både supa och sjunga. Hahaha. Texten till tonerna som Jussi Björling framförde, den är skriven av skalden Erik Gustav Geijer som min pappa Bertil Enbom tyckte mycket om. Min pappa som beskrev sig själv som en humanistisk jurist var kanske inte så bra på att visa känslor. Men han var så otroligt allmänbildad och kunde bland annat stora delar av svenska litteraturen utantill. Det var när vi pratade om böcker som vi fick ett djupare band. När jag blev ordförande för Civilekonomföreningen i New York och skulle hålla tal så brukar jag ringa till honom och fråga om råd. Han hade alltid något passande citat av en känd svensk diktare som jag kunde använda. Och under de 20 år jag var ordförande gjorde vi detta till vår tradition. Jag saknar våra samtal.
Friden är och skall väl bli. Livets högsta poesi. Friden är och skall väl bli. Livets högsta poesi.
Sven Bertil Taube, skådespelare, scenartist, trubbadur, konstnär, poet, tv-idol och Sveriges Tony Bennett. Eller rättare sagt, slängde i väggen Tony Bennett. Han är seglare också, Sven Bertil. Swedish Challenge var Sveriges båt i den tuffa storseglingen America's Cup i Amerika 1977. Och Sven Bertil och flera av hans vänner var med och sponsrade detta äventyr. Bland annat genom att ge en unik konsert på anrika Carnegie Hall. Där framförde Sven Bertil just den här sången på ett ganska dramatiskt sätt. Genom att vandra av scenen medan orkestern fortfarande stod och spelade. Han höjdes nästa dag till skyarna av New York-pressen. Man kallar honom till och med världens största scenartist. En blandning av Richard Burton och Frank Sinatra. Då var det roligt att vara svensk. Ja, ni, varför skola människor strida? Det har man väl all anledning att undra och oroa sig över i dessa tider. I Amerika så har ju denna oro med all rätt blommat upp extra de här senaste 6 månaderna med anledning av det mycket oväntade valresultat vi hade. Själv kom jag till Amerika mot slutet av Vietnamkriget och man var så emot krig och det har hållit i sig fram till 11 september 2001. Då å andra sidan ville en majoritet av Amerikas befolkning ha hämnd. Men det olyckliga kriget i Irak har återigen väckt misstro mot militära invasioner. Under hela denna period så har ett helt annat krig pågått i Amerika. Och det äger rum i hem och på gator med dödliga vapen. Ofta lagliga sådana och ofta med oskyldiga barn som offer. Bara förra året räknar man in minst 3000 barn som dog av gunshot. Alltså pistoler och gevär. Jag blev involverad i politik tidigt i New York genom mitt engagemang i abortfrågan och senare då i gun control. Fast både president Clinton och Obama har försökt skära ner tillgången på vapen i Amerika så har detta inte lyckats. Och nu med president Trump vid rodret och terroristhot i media säljs mer vapen än någonsin i Amerika. I New York City är 90% av befolkningen demokrater och bara 10% republikaner. Så därför är reaktionen mot denna nya ärkekonservativa regering mycket kraftig där. Speciellt som vår nya president ju faktiskt är en New Yorkare, även om han kommer från Queens. Och han bor i sitt gyllene torn bara några kvarter från mig, vilket ställer till trafiken ordentligt. Och jag hade ju faktiskt en blind date med honom för rätt länge sedan. Detta kräver en viss förklaring, känner jag. Det var så här att han var med på en lista som fina tidningen Town & Country uppförde över New Yorks most eligible bachelors. Alltså spännande lediga män. Och han var snygg, rik och ogift. Så han kvalificerade sig. Men det visade sig att jag var på en annan lista i samma tidning. Nämligen det så kallade New 400 i Amerika. Detta skulle då vara nya människor i Amerika som det gått bra för. Vi hade en gemensam vän i Wall Street som absolut tyckte att Donald och jag skulle träffas och ordnade en så kallad blind date. Men jag var inne på riktigt tuffa grabbar på den tiden och Donald Trump var inte en av dem.
Gold finger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin.
Sean Connery däremot var en riktig tuffing och charmig och rolig. Han gillade att spela golf med en av mina bästa vänner som var scratch player och det var så vi hade träffats. Så här gick en av våra första dejter. Vi skulle äta middag tyckte han i det exklusiva Beverly Hills i California där han höll på att spela in en film. Och som jag var, i alla fall ville vara, ung, cool Wall Street-tjej, så flög jag ut till Los Angeles för att träffa honom och checkade in på det lilla diskreta hotell han hade angett. I egen svit, förstås. Och så träffades vi då på kvällen. Men det gick inte så bra. Jag tyckte han var rätt självupptagen och besvärlig. Så jag reste mig upp och drog tillbaka till hotellet då. Han ringde flera gånger, inget svar. Han tog så småningom reda på vilken som var min svit på hotellet. Och senare på natten stormade han dit och bankade på dörren. Inget svar. Barbro, Barbro. Han bankade mer och mer och hårdare på dörren. Som till slut öppnas. Av en liten pyjamasklädd man som inte tror sina ögon när han får se en upphetsad James Bond iklädd kort hotellmorgonrock och som kräver att veta var är Barbro? Den mannen ringde mig sen i New York under många år för en dejt. Good enough for James Bond, good enough for him I guess. Jag, the drama queen, hade förstås checkat ut från hotellet och flugit tillbaka till New York City den natten. Sean och jag blev sen goda vänner och vi höll kontakt i många år. Och han var faktiskt den första att få veta när jag hade träffat den svenska affärsmannen Victor Fors och blivit blixtkär. Kär men besvär. Min och Victors son Marcus växte upp mitt på Manhattan nära Central Park. Han gick i så kallad Waldorfskola. Där musik är ju väldigt viktigt och han började tidigt spela klarinett. Jag tror det var någon söt flicka som spelade instrumentet där så det var ju bra. I New York City är det viktigt att barnen blir strålande bra på aktiviteter, vare sig det gäller sport, musik eller teater. Detta kräver en total involvering från föräldrar som slussar fram och tillbaka varje dag. För mig var det min stora lycka att då och då strunta i business och sitta med på repetitioner och auditions. Då var det ofta jag, kinesiska föräldrar och New York nannies från Caribbean som satt där och lyssnade. En händelse som bränt sig fast i mitt minne är från den vackra Loyola-kyrkan på Park Avenue där bland annat Jackie Onassis begravdes. Marcus skulle spela. Jag är där med mina bästa väninnor. Marcus har fått sin första kostym för det här tillfället. Jag är otroligt stolt och förväntansfull. Men var är ungen? Va? Blir mer och mer nervös. Hela orkestern är på plats utom Marcus. Hans stol är tom. Var är ungen? Ljuset släcks. En dörr längst bak på scenen öppnas och en liten blond pojke i fin kostym vandrar ut med en Yamaha plastklarinett i handen och går längst fram och bockar djupt. Han är solisten i Mozarts klarinettkonsert. Hans mamma har inte fattat. Han är 11 år och Mozart blir hans absoluta favoritkompositör. Och de följande 20 åren är hans mamma mycket involverad i alla hans konserter. Den här gången framfördes Mozart Adagio av vår stora idol Martin Fröst. Du lyssnar till Sommar, idag med mig, Barbro Enbom, som din New York-värd. Att bygga broar mellan det nya landet som jag bor och verkar i och det gamla som jag aldrig riktigt lämnat, eller i alla fall kommer tillbaka till, känns naturligt för mig både i business och kulturellt. När förre generalkonsuln i New York, Olle Westberg, i början av 2000-talet ska lansera Sverige på nytt i USA så handlar det, förutom om garagerock och kläddesign, också om bioteknik. Som gammal Wall Street High blev jag inbjuden att ta dit amerikanska investerare som ville satsa på svenska biotechföretag. Och det är i det här sammanhanget som jag får idén till en ny årlig läkemedelskonferens i Stockholm, nämligen Swedish American Life Science Summit, SALS. Efter många år i styrelsen för Svensk-amerikanska handelskammaren i New York så vet ju jag att amerikaner som återkommer till Sverige en andra gång faller armarna på sina nya svenska vänner och älskar våra konstiga seder som kräftor, surströmming och annat exotiskt. Sverige har traditionellt ett gott rykte inom läkemedel och forskning, och genom att bjuda in beslutsfattare från andra länder till det vackra sommarstockholm så har vi lyckats styra både finansiering och strategiska allianser till life science-sektorn i Sverige. Vi ville hålla det exklusivt, vilket jag idag, 15 år senare, kan konstatera att vi har lyckats med. Det som är nytt och spännande nu är förstås vad techföretagen som Google och Microsoft ska kunna åstadkomma. Kommer de att revolutionera hälsovården? Kanske går vi snart inte till doktorn utan till närmsta IKEA-butik för att checka vår elektroniska utrustning som läser av hur vi mår. Vi befinner oss i en mycket spännande ny tid. På vår konferens kommer vi ha cancer som tema i år. Alla tycks ju drabbas på något sätt av denna sjukdom. Den populära Hans Rosling gick bort tidigare i år. En person som verkligen behövs i denna tid av så kallade fake news och invandrarskräck. På hans begravning upptäcker jag att vi har samma favoritinstrument. Gitarr, klarinett och dragspel. Så synd att inte han pratar om det. Jag kommer fortfarande ihåg hur otroligt stolt jag var när på framsidan av min älskade New York Times jag såg rubriken att Hans Rosling skulle fara till Afrika och undersöka Ebola-krisen. Så stor var han i världen. På SALS hinner vi också med sånt jag älskar i Sverige, som båtfärd runt Stockholm, sjömansbiff, nubbe och förstås dragspel. I flera år har vi haft nöjet att lyssna till den skicklige Sven Idar, och jag blir speciellt lycklig när han spelar Svinsta skär. Det är Sven Sommar för mig. Och gissa vem jag har bjudit in här till studion, om inte Sven Idar själv. Man blir svenskare än svensk i New York. Vi har största midsommarfirandet, största Lucia-tåget, mesta julbordet. Ja, men förstås, större och mer, så har vi det ju bara over there. Handelskammaren i New York är navet för såna här aktiviteter och att värna om svensk-amerikanska affärsrelationer. Jag var en entusiastisk deltagare där i många år. De flesta nya svenska företagschefer blir inbjudna till styrelsen ganska direkt när de flyttat till USA. Men jag som hade engagerat mig i många, många år utan att bli påtänkt för denna ära var inte med i styrelsen. Då kom Dr. Peter Wallenberg till undsättning med att Men nu får ni väl ge er grabbar. Och det gjorde Susan. Och därmed kom jag med i styrelsen bland 69 män där jag var med sedan i 19 år. Tack, Pirre. Vi har också en tradition i New York att engagera oss i kulturella och ideella evenemang och även i välgörenhet. Kanske så i större utsträckning än vad som är vanligt här i Sverige. Och många ställer upp för sin gamla skola som man då ofta är väldigt stolt över. Under alla år som jag jobbade med svensk-amerikanska mergers acquisitions, det vill säga bolagsfusioner och företagsköp, satt aldrig med någon annan kvinna vid förhandlingsbordet. Så när jag skulle ha en stor födelsedag och man undrade vad jag önskar mig, så ville jag göra något som skulle lyfta fram tjejer inom traditionell mansdominerad affärsverksamhet i Sverige. Eftersom många kände till min djupa förankring till Handelshögskolan så startade stipendiet Female Economist of the Year där med kära vänner både i Sverige och Amerika som var med och la grunden finansiellt genom sammanslutningen Barbara's Friends. Men jag kan väl avslöja att jag hade tankar att insamlingen kunde gå till att rusta upp pubben på Handels där jag hade tillbringat många glada timmar. Eller kanske att lyfta fram inte en ny utexaminerad civilekonom utan ta en sådär 15 år senare när hon är lite trött, har ett tonårsbarn, upptagen gubbe och så låta stipendiet bestå av en hemhjälp i ett år. Men i alla fall 2001 så hade vi vår första Female Economist Gala på Konfidensen Teatern med passande pompa och ståt. Så många talangfulla och ambitiösa tjejer sökte stipendiet men bara en kunde ju vinna. Men jag insåg att vi kunde hjälpa flera att få kontakter i företag och därmed sätta fart på deras karriärer. Lite kaxigt så kallar jag de här tjejerna BBB, alltså Barbros Best and Brightest. I många år så har vi sagt om BBB att in support of future, alltså framtida Swedish women leaders. Men idag när vi har till exempel en minister, professor, ambassadör, prinsessa i nätverket så har vi ändrat orden till in support of Swedish women leaders, alltså nuvarande. Det går inte så dåligt för de andra 196 tjejerna heller. Man kan nog säga att om sales och finansiering av biotech är mitt jobb så är BBB min passion. Jag var länge mot kvotering trots att jag var ensam kvinna på Wall Street och i många företag i New York. På 70- och 80-talet så talade man ju överhuvudtaget inte om kvotering. Jag var en av the guys, en av killarna. Och om jag förväntades hämta kaffe när det inte fanns någon sekreterare, det var helt okej med mig. Jag har ändrat mig om kvotering. Den här frågan har ju utretts och utretts i många, många år, framförallt här i Sverige. Och vi vet i Amerika att det är en stor ekonomisk skillnad om man har kvinnor på ledande positioner i företaget och i styrelsen. Men överhuvudtaget tycker jag att det går för långsamt i Sverige. Så jag tycker kanske att vi ska ha kvotering, men kalla det något annat som är mer positivt. Och många företag skulle må fint av att uppdatera sina nomineringskriterier. Till exempel är det få kvinnor idag som har haft 200 anställda, men de kan vara nog så kvalificerade för din styrelse. Men det handlar förstås inte bara om att få in flera kvinnor i företagsstyrelser, utan det är mångfald som det handlar om. Innovation är ju ett inneord här i Sverige. Så varför inte prova mångfald på varje nivå och då får ni innovation? Jag kan ge liten förslag att man tar in en internationell operasångare i styrelsen och ser vad som händer då. Några av mina mentorer har varit Dr. Hans Werthén, ordförande för både Electrolux och Ericsson. Han köpte 500 företag. men också operasångerskan Kerstin Dellert och skådespelaren Sven-Bertil Taube. Det var det där med business och teater. Färgstark är en beskrivning i Sverige som jag inte riktigt gillar, även om man har rött hår. Färgstark kommer inte in i styrelser. Färgstark är nog en ruskig feminist. Färgstark är nog gumman mot strömmen. I Sverige är helt enkelt glamorös och intellektuell inte nödvändigtvis förenligt. Kvinnor i mogen ålder är en dold arbetskapacitet i Sverige. Haha, detta är inte en annons för mig, men jag tänker på flera andra som jag känner till. De har ju ofta gott om tid, stor erfarenhet, visa, noggranna, har inte kräksjuka barn på dagis och inte äkta män som plötsligt kvistar iväg på utlandsresor. De är att lita på. När jag startade Female Economist-stipendiet och BBB på Handels så visste jag inte att det skulle bli just kontakten och samarbetet med alla dessa duktiga, smarta unga tjejer som skulle bli min största inspiration och glädje. Att sen koppla ihop tjejer och deras drömmar och ambitioner med friends och företag som kan förverkliga dem är något väldigt tillfredsställande. Och tro mig, jag lär mig mycket av BBB. Dessutom så hänger jag med svenska språket med uttryck som bra jobbat, grymt, nu kör vi. Så här är till er, kära BBB. It's time to get the chains out. När jag blev tillfrågad att vara sommarvärd så tänkte jag att ja, det blir ju lätt. Vad roligt. Jag får tillfälle att dela med mig av musik som betytt så mycket för mig och berätta om mitt New York. Och dessutom har man nu en egen musiker i sin lilla familj så vill man ju förstås spela just honom. Jag har inte alltid varit den lättaste mamman, men kära Marcus, du har alltid varit prinsen i mitt liv. Och musiken har fört oss två extra nära varandra. Du har lärt mig om Mozart, fast jag tror inte att du riktigt fattat grejen med Elvis och min rock'n'roll. Men om Elvis var stor anledning att jag ville till Amerika, så visar sig att du, som är uppfödd i och älskar New York, har haft modet att ta det stora steget tillbaka till mitt gamla hemland, Sverige, för att lära dig mer om musik av kanske världens bästa klarinettist, Martin Fröst. Och sen var du klok nog att träffa kärleken och bilda familj här. Så nu varsågoda, kära lyssnare. Här är Marcus Fors med Schuberts Ave Maria. Marcus, tack Sveriges Radio och tack kära lyssnare som följt med mig på denna spännande resa. Och på svenska och allting. See you in New York, folks. Bye bye.
Det var Sommaren i P1 med Barbro Enbom. Producent Catherine Zimmerman. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.